This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och varmt välkommen till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Ett liv värt att leva, varför självmord blev människans följeslagare. Ja, det är titeln på en aktuell bok som är skriven av dagens gäst. Han är psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Och vi säger varmt välkommen till Christian Ryck. Ja, Christian, laddat ämne och otroligt viktigt ämne. Mm. Självmord.
Mm.
Du har blivit väldigt aktuell i debatten senaste veckorna här nu kring detta med nollvisionen kring suicid. Mm. Vi har ju Suicide Zero som är väldigt tydlig i sitt budskap och... Och ja, det är ju även målet som vi jobbar efter i Sverige. Men du har sagt att det är kanske inte någon bra vision.
Nej,
vad menar du?
Det låter ju, om man inte har hört om det här, låter det ju superkonstigt. Det kan jag verkligen förstå. Mm. Och det jag menar är att sätta upp ett mål om att vi ska kunna nå noll självmord i Sverige kommer... skapa en föreställning om att det är möjligt att nå noll självmord och att varje självmord är ett misstag, någonting som kunde förhindrats. Och det är klart att varje självmord i någon mening vore bättre om det inte hade hänt. Men att andra människor, sjukvården eller anhöriga, döttrar, syskon och så vidare, skulle i varje fall kunnat gjort något annorlunda så att det inte hade hänt, stämmer inte. Det finns inga kända sätt vi kan nå noll självmord på. Och då tror jag den liksom skuld som man lägger på människor som jobbar med det här eller är alla de jättemånga anhöriga, tror jag är olyckligt. Och jag kan ju inte tala för alla anhöriga eller alla i vården. Men jag tror det är viktigt för folk att förstå vilka utmaningar det finns att förutsäga självmord och att förhindra självmord. Mm. Och att sätta upp ett rimligt mål som vi kan nå på riktigt tror jag skulle vara mycket mer meningsfullt.
Mm. Vad är ett rimligt mål?
Ja, det är ju svårt att säga exakt, men vi har ju sett under ett av pandemiåren här att vi hade en ganska rejäl nedgång av suicid i Sverige, ungefär 200 fall. Så att sätta upp ett mål om att nå till exempel 1000, max 1000 suicid per år skulle vara då en minskning med en tredjedel. Det skulle kunna vara liksom någon slags mätbart mål istället för att sätta upp ett mål som är alla vet vi aldrig kommer nå.
Men är det verkligen helt omöjligt? Jag tänker en vision brukar man ju ha för att det är det som ändå är målet. Menar du? Du är ju verkligen expert på det här ämnet. Du är ju överläkare och psykiater och... Du vet ju förstås bättre än någon av oss här kanske att det går att göra mycket ändå.
Ja,
för vi har ju forskning tänker jag från NASP och sådär för just Karolinska institutet. Vi har lyssnat på Hadlatski som har sagt att ofta så handlar det ju om 15 minuter som är sådär väldigt, väldigt kritiska. Man kan vara en suicidnära person som mår dåligt, men ofta så är det sådär, får man hjälp i de där akuta 15 minuterna när man kanske funderar då på hoppa från en bro eller göra vad det nu än är som är så livsavgörande. Då kan man förhindra att det faktiskt blir den här dödliga utgången.
Jerger Hallatske har helt rätt i det, och jag skriver ju om det i boken också en hel del, och jag brukar ofta ta upp en av de studierna som de har gjort eller han har gjort med sina medarbetare, som ju visar det här fascinerande att om man sätter upp, ja, i boken skriver jag till exempel om en korsning som finns i Washington DC där åt ena hållet går en bro över en ravin och sen åt andra hållet lite mer söderut går en annan bro, och 1986 satte man upp räcken på ena bron, alltså sådana räcken för att förhindra suicid. Folk slutade hoppa där, det var den så att säga suicidbron i Washington DC. Men det fascinerande var att folk inte backade 100 meter, gick ut på andra bron där det var lika högt ner och hoppade. Och samma sak har man visat i Sverige då, att om man sätter upp ganska små hinder så utnyttjar man just den här saken att de flesta som dör i suicid vill egentligen inte dö. Alltså de kan bara inte leva, va? Det finns en stor ambivalens kring det här. Samma sak med medicinförpackningar. Istället för att ha 100 farliga tabletter i en burk som du kan svepa i dig, så sätter man dem i såna här blisterkartor som man måste pressa ut dem en och en. Och under den tiden det tar det att trycka ut 100 tabletter hinner du ångra dig. Så att jag tror det är en missuppfattning då att framställa det, eller om det låter som att jag skulle vara emot färre suicid. Men vi har aldrig i människans historia haft inte suicid. Det har funnits i alla mänskliga kulturer. Vad vi än har gjort så har det inte försvunnit. Det finns inget som talar för att även om vi lyckas skapa ett utopiskt paradisiskt samhälle där alla har liksom otroliga resurser och så vidare, att det inte skulle ske, för att det finns så otroligt många vägar till den här hemska händelsen, så att det finns inget så där jättetydligt sätt att få bort det. Och vi ser ju också så här ganska lustiga regionala skillnader, va? I Sverige, som är ett ganska välutvecklat land, vi har mycket mer vård än många andra länder, så finns det fattigare länder där livet är liksom betydligt mer utsatt för individen, som har mindre suicid. Och vi ser också inom Sverige regionala skillnader. Jag tänker att det finns liksom ofta svårigheter att förklara varför minskar suicid i vissa länder och ökar i andra länder. Men skillnaden tycker jag ändå är hoppfulla. Det måste ju betyda att någonting går att göra, va? Och du har ju precis tagit upp några av de här typiska exemplen med broräcken. Som handlar om att minska tillgången till suicidala metoder. Men därifrån att dra slutsatsen att vi kan nå noll, jag tror inte att det är hjälpsamt att leva i den liksom fantasivärlden att det är möjligt. Jag tror mer på att man behöver se det här problemet för vad det är, för att kunna möta människor och hjälpa människor som är väldigt sårbara liksom. Alltså vad man på psykologispråk skulle kalla radikal acceptans. Inte acceptans som vi ger upp och tänker att nu måste det vara så här, utan radikal acceptans som att se det för precis för vad det är, istället för att leva i en fantasivärld av föreställningar som är orimliga.
Jag tänker, du har ju lite, ja, din mamma tog ju livet av sig. Så du har ju lite närmare ingång till det här än vad jag har, just om närstående, hur det känns och skuld. Vad tänker du?
För jag vet, precis som du säger att risken är ju med nollvision att det, att du också skapar en större skuld hos oss anhöriga och kanske också vårdpersonal. Och jag har tänkt på det där, och det kanske är så. Men jag tror i och för sig inte att just nollvisionen är någonting som har gett mig skuld. Däremot, jag tror att jag hade haft det oavsett någon vision. Utan jag har ju burit skuld för att jag inte gjorde mer för min mamma. Att jag inte förstod hur dåligt hon mådde. Att en enda gången hon flaggade och sa, om jag är så hemskt så kanske jag ska ta livet av mig. Då erbjuder jag mig, herregud, då ringer vi 112, jag kommer ner. Vi måste ju åka till någon psykolog. Något. Nej, jag vägrar, det kommer aldrig, det blir så roligt, kommer aldrig få det. Och så vidare. Och då sa jag, men då får du aldrig mer säga så. Och liksom, det samtalet har ju spelats upp miljoner gånger i mitt huvud. Och jag har ju ångrat ihjäl mig över att jag inte stod på mig. Över att jag till och med belade henne med liksom tystnad. Den enda gången hon uppenbarligen sa vad som var hände i hennes huvud. Och annars aldrig. Men för mig så tänker jag sådär, en nollvision, att, att vi istället skulle ha visionen, ja men 1000 suicid per år, det är rimligt. Det snarare alltså, skulle vara helt ärligt. Faktiskt provocerar mig lite, om jag ska vara helt ärlig. För jag känner sådär att varje suicid är ju så fruktansvärt. Alltså det är sån otroligt, vet ju du, behöver inte jag berätta för dig, men jag menar du vet ju också vilket lidande det är, och varför skulle det vara acceptabelt att liksom ändå då skulle, att du säger att det är mer rimligt, är det det?
Mm. Men om vi tar, bara för att förklara hur jag menar, så tänker jag att jag tror heller inte att människor i Sverige i allmänhet uppfattar nollvisionen som ett problem. Att det är det som uppfattas som ett problem för människor som har förlorat någon i suicid.
Mm.
Utan det handlar om de föreställningar som hela det tänket för med sig. Om man ska ta en parallell kan man säga, det finns i Sverige, har vi haft en strävan efter ett narkotikafritt samhälle.
Mm.
Har det varit en bra idé? Nej, det har nog inte varit en bra idé.
Varför inte det?
För det är också helt omöjligt att nå dit. Så man vidtar, problemet blir när man vidtar en massa åtgärder som blir skadliga istället för hjälpsamma. Om du tar ur vårdpersonalens perspektiv. Om jag arbetar som jourläkare eller akutläkare inom psykiatrin till exempel. Då bör mitt mål vara att hjälpa personerna så gott jag kan utifrån liksom, deras behov.
Mm.
Mina behov ska ha en väldigt liten betydelse där. Men om det är absolut så att säga förbjudet att någon ska suicidera, om det alltid är någons fel, riskerar det att leda till att jag vidtar vårdåtgärder som för patienten inte på lång sikt kommer vara bra. Det här har vi sett hemska exempel på i Sverige, hur unga kvinnor tvångsvårdas. Till sist har de skickats till rättspsyk och tvångsvårdats, för man har hamnat i den här spiralen av att man försöker vidta åtgärd på åtgärd för att minimera risken för patienten. Men åtgärderna i sig blir skadliga för patienten. Mm. Alltså om jag lägger in alla som kommer till mig på sjukhus som har självmordstankar, så sover ju jag gott den natten så att säga. Det finns nästan noll risk att patienten suiciderar. Frid och fröjd för mig. Men den åtgärden är väldigt kraftfull, att hamna på sjukhus och uppleva saker. Man är inte hemma, men man är inte med sina vanliga miljö. Det finns saker som kan vara, det är liksom ett tveeggat svärd där. Det kan vara bra för en, men det kan också öka suicidrisken på lång sikt.
Det är den typen
av grej man måste tänka på. Det här är inte ett liksom abstrakt intellektuellt resonemang, utan det är liksom, vad är hjälpsamt för människor?
Ja, men jag förstår vad du säger.
Det är liksom, på ett sätt kan man säga, om man ska vara uttrycka sig i klartext, för mig är det såklart inte viktigt om nollvisionen i sig finns eller inte, va? För den är faktiskt, om man ska vara krass, inte särskilt framträdande i arbetet kring suicid längre. De som jobbar med suicidprevention tror inte själva på att nollvisionen är möjlig. Så att det är mer en politisk liksom, sak.
Jag tänker att vi jag är helt övertygad om att både du och Tilda och jag och alla som lyssnar hoppas att ingen som lyssnar till det här programmet eller någon människa som vi känner eller överhuvudtaget någon i Sverige, vi hoppas ju att alla ska få leva lyckliga och inte vilja ha må så skit helt enkelt psykiskt att man känner att man inte vill leva längre eller inte orkar leva eller känner att den enda utvägen är att ta sitt liv. Där tror jag liksom vi är överens och sen kanske resten är semantik. Jag förstår vad du säger, att du, om jag tolkar dig rätt, så säger du att om vi har en nollvision så tror du att det leder till att alla människor som söker hjälp för psykisk ohälsa och ett riktigt allvarligt psykiskt mående, då skulle det enklaste sättet då för att minimera risken att låsa in alla, typ, liksom, för då har de inte chansen att ta sitt liv. Och det kan jag förstå, det kanske inte alls är framgångsrikt. Jag tänker på dig, Tilda, när du faktiskt den gången du blev tvångsvårdad, det kan man ju läsa om i vår bok där, Aldrig släppa taget. Och när jag läste det så var det första gången som jag förstod hur jäkla dåligt du mådde, apropå på vad du säger här nu också, Christian, att just det där att tvångsvårda någon, det är ju kanske inte alltid den bästa vägen direkt för att få folk att må bättre. Beskriv till det, hur var det för dig när du var där? Vad var det för tankar som var i ditt inre då när du var inlåst där?
Ja, det var inte så kul, eller på att säga. Nej, men det var väl väldigt hemskt egentligen. Jag vaknade ju upp och så var jag inlagd i ett eget litet rum som var lite som en cell, och så var det så här galler på fönstren och så låg den bältesäng i hörnet, och jag hade ju ingen aning överhuvudtaget om jag var först eller vad som hade hänt. Mm. Och sen så här, kom jag ihåg vad som hade hänt. Och det var ju bara så här, jag har ju fuckat upp absolut allt. Jag har liksom förstört min familj, jag har förstört mitt liv. Jag, alltså allt är bara kört nu, det finns ingen framtid överhuvudtaget. Och så var ju det typ det enda jag kunde tänka på. Mm. Och där låg jag i 2 dagar tror jag. Mm. I alltså, det isoleringsrummet ensam utan något att göra. Så det var ju väldigt jobbigt eftersom att jag, ja, dels bara verkligen kändes som att jag hade förstört allt. Jag bara, jag kommer aldrig orka, liksom, det finns ingen chans ut. Och sen behöva ligga där ensam. Mm. Det var ju det också som var typ det jobbigaste, att jag låg och bara stirrade in i väggen. Jag hade ju bara det här jobbiga att tänka på.
Mm. Nej, men precis, så vad jag menar är att jag förstår vad du säger, att just ta till så kraftiga åtgärder, säkert med den godaste intentionen att man då ska på det viset då nå den här nollvisionen, säger du. Men det kan ju vara väldigt hemskt och farligt på ett sätt kanske ibland, att man identifierar sig med att nu har jag ju förstört allt, nu är jag den här personen som, finns det något hopp för mig, är det kört liksom. Så det fattar jag, men jag kommer nog ändå fortsätta tycka annorlunda från dig, och det är okej att man tycker olika. Jag tycker ändå det är fint med nollvision, och jag menar med nollvision att jag hoppas på en värld där vi alla kanske blir bättre på att lära oss, få mer kunskap och ta hand om oss själva. Att, jag tror det är helt naturligt att man mår skit ibland. Alla blir vi sjuka ibland fysiskt, ibland mår man dåligt psykiskt. Det går igenom hemska upplevelser, trauman. Våra närstående som mår dåligt, vi mår dåligt. Alla gör det. Mm. Hur kan vi hjälpa oss själva, och hur kan vi som medmänniskor bli bättre och ta hand om varandra? Och när det riktigt spårar ur, hur kan vi få stöd av ett samhälle med experter som fantastiska professorer och läkare och allt vad det nu är som behövs.
Mm. Men innan vi och liksom, boken handlar ju rätt
mycket om annat.
Ja,
om
vi ska annat, komma till det också,
men,
givetvis.
Men två saker bara innan vi lämnar den här frågan. Det ena skulle vara, tänker jag mig, att jag tror att det är viktigt för anhöriga att förstå att det är svårt. Mm. Och med det menar jag att anhöriga kommer alltid ransaka sig vad de borde gjort, vad de borde frågat, varför de inte ringde på torsdag kväll. I min bok skiljer jag ju min fasters självmord 1983 och ur börjar. Mitt barnperspektiv, och sen har jag intervjuat då hennes systrar och andra syskon också 40 år senare, och liksom vilken skugga självmorden kastar liksom långt fram i tiden, hur folk fundera på det, och på något sätt tror jag att folk måste förstå lite hur svårt det är att förutsäga suicid, och även om man förstår att det är en fara, hur svårt ibland det kan vara. Alltså, vi har tagit de här exemplen med ibland är det så att säga lätt att stoppa suicid, men det är också ibland svårt.
Absolut.
Så. Och på något sätt tror jag människor måste få höra, det var inte ert fel. Ni kunde kanske, ni gjorde ert bästa. Det är klart ni kunde ringt på torsdagen också, men på totalen så har de flesta gjort sitt bästa. Det fanns inget särskilt som nödvändigtvis hade ändrat saken. Det tror jag liksom ändå måste sägas på något sätt. Och sen tror jag att...
Är det därför du har skrivit den här boken? För att ge oss anhöriga och efterlevande hopp,
liksom. Att jag tror att man måste liksom vidga bilden av självmord till någonting som är en i någon mening oundviklig del av den mänskliga existensen. Det är inte en önskvärd del, men en oundviklig del. Och jag kan sen komma in lite mer på...
Nu känner jag direkt bara att jag bara... Det är väl inte alltid oundvikligt för varje individ?
Nej, absolut inte. Jag tycker det är viktigt att säga också
för de som lyssnar nu. Så att det inte är någon som missuppfattar vad du säger nu och tänker att om jag har de här tankarna då är det oundvikligt. Nej, för så är det inte.
Absolut inte. Nej. Jag menar alltså mer som att... Okej, vi tar den frågan direkt då. Jag menar att... det är någonting med att vara en människa som gör att den här liksom falluckan mot döden öppnas. Mm. Hundar, katter, kossor, höns, delfiner verkar inte suicidera. Djur verkar inte göra det. Det finns enstaka berättelser, och i boken skriver jag väldigt mycket om det här, för jag vet att det här är verkligen något som folk går igång på. Ja, är det inte så att den här delfinen är inte så? Men med tanke på att det finns 50 miljarder kycklingar just nu på jordklotet, så om det var vanligt skulle man se det i parti och minut, så att säga, eller bland hundar och katter och så. Så om det finns bland djur är det inte alls på samma vanlighetsnivå som hos människor. Det förekommer i stort sett inte alls före 10 års ålder, så man måste ha en slags viss mognad av hjärnan innan det här kickar in, så att säga, det här systemet.
Samtidigt så var sjätte dag tar en ungdom som är under 18 eller upp till 18 år sitt liv.
Ja.
Och det är ju ändå inte heller fullt utvecklade hjärnor.
Nej.
Om vi ska vara noga.
Under 10 år har det hänt en gång på senaste 25 åren i Sverige, och globalt är det ungefär samma sak, att det i stort sett inte förekommer alls.
Tack Olof för det.
Ja. Och det positiva är faktiskt att under 18 år är det ju betydligt mindre vanligt än hos äldre. Så att den då är ovanligare hos unga människor än hos äldre människor. Och sen verkar det som att om man har en betydande liksom, intellektuell funktionsnedsättning, kan det också vara ett skydd mot suicid, även om liksom data är lite mer oklara där. Och då kan man undra, vad är det som gör att människor, för på ett sätt är det ju otroligt ologiskt att suicid finns. Alltså, varför skulle liksom evolutionen släppa fram någonting som kan förstöra organismen? Liksom? Och då tänker jag att det jag tror och skriver om i boken är ju att jag tänker att i liksom livets utveckling så har människan då, homo sapiens, utvecklat några otroliga kognitiva förmågor som också gör att vi nu håller på att dominera planeten helt och snart kommer ha förgjort oss själva.
Ja,
Men det är ingen annan art som kan förstöra oss, det är bara vi. Och det är saker som att vi har blivit självmedvetna. Vi kan tänka om oss själva. Jag kan gå hem efteråt och undra, borde jag svarat så här? Var det här, blev det här bra, eller borde jag gjort si? Kommer min framtid bli si? Kommer den bli så? Jag kan fundera över min egen dödlighet. Jag kan tänka att döden finns. Jag kan förstå att döden är permanent och så. Det kan inte en treåring göra, och det kan inte en häst göra, så att säga. Va? Så det är något unikt med oss människor. Och de egenskaperna i kombination har plötsligt då gjort att vi kan suicidera. Vi kan tänka så avancerat så att suicid öppnas som en möjlighet.
Så är det.
Så att liksom på så sätt är liksom suicid en del av den mänskliga liksom, ja, saker som människor gör. Det betyder inte alls att det är något som vissa människor är förutbestämda att göra eller som vi inte ska försöka stoppa. Men det är någonting ändå som jag tänker kan ge någon slags liksom vidare förståelse av suicid till alla människor. Du ser lite skeptisk.
jo, nej, men jag förstår vad du säger. Att det är klart att vi har ju en intelligens och en förmåga att analysera och så vidare som ju kan bli farlig också för oss själva. Så är det ju. Absolut. Men frågan är ju, vad ska vi göra åt det då, menar du? På liksom,
ja, för att... Det finns ju jättemånga saker vi kan göra åt det. Och boken heter ju Ett liv värt att leva. Och det handlar ju om... För jag tänker mig att suicid representerar ju den slags yttersta meningslösheten. Så vad är då mening? Och då är det såklart så att en del människor behöver inte den frågan. Jag brukar skämta om att säga att en del äter en korv och är glada. Och de människorna behöver inte läsa böcker om mening, utan har det bra ändå. Och det är ju toppen. Så liksom, jag tänker att det finns saker som handlar om att göra livet värt att leva på en samhällsnivå. Skapa ett samhälle som är bra för människor. Vi lever ju i ett rikt land. Vi har ju otroliga resurser jämfört med historiskt och i många andra länder. Men det finns ju många rätt så osköna drag i vårt samhälle också av ensamhet, social utsatthet, social konkurrens, ja, men liksom en mängd olika saker som man kanske skulle kunna skruva på.
Det här är ju jätteviktigt, det du säger nu, Christian. Alltså, okej, vad skulle du säga de tre viktigaste faktorerna som vi håller på med som samhälle just nu, som är farliga för oss ur suicidperspektiv?
Ja, det här kommer vara lite på gissningsnivå.
Du gissar nog bättre än de flesta.
Ja,
kanske,
det tror jag.
Som är betyget F tror jag är något av det skadligaste som införts i Sverige. Mm. Eftersom man vet att en hel del blåa barn borde inte kunna klara kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. Alltså typ, det är orimligt att tro det om man bara tittar på barnens förutsättningar. Att då tvinga in många barn i den här liksom, situationen av att fejla och att skolan behöver hantera det istället för att hjälpa barnen. Ärligt talat påminner det lite om vad vi pratade om förut, det här att låtsas som det är på ett sätt när det själva är på ett annat sätt. Va? Det skulle väl vara en sak, tror jag.
Avskaffa F som betyg. Det är farligt att ha F som betyg.
Ja, jag tror att det är det.
Om man vill göra någonting åt suicidtalen, avskaffa betyget
alltså,
F.
Det är inte som nu, vill jag bara säga, det finns ingen forskning, utan det här är bara liksom spekulationer.
Fast du är ändå professor i psykiatri och överläkare. Du har studerat självmord i många, många år.
En annan sak som jag skriver om i boken också, tror jag, är det här med att samhället tillåter människor att bli extremt skuldsatta via online gambling då, tror jag är vansinnigt farligt för en del individer. Man kunde ju läsa nu att Per Holknekt stämde ett bolag för de 100 miljoner han hade förlorat. Och det är möjligt att han har liksom andra förutsättningar än andra att repa sig ekonomiskt, men att bli liksom totalt ekonomiskt utblottad, särskilt då är det oftast män som kanske hamnar där, och män har ofta ett rätt så bristfälligt socialt nätverk. Det är väldigt svårt för män att misslyckas. Det finns inte samma sociala liksom, kvinnor tror jag är mycket bättre på att prata om att misslyckas, om ni förstår vad jag menar.
Ja,
det går att
relatera.
Enormt mycket tystnad och skam. Och skulle jag ha jobbat som programledare för Lyxfällan tidigare och har ju träffat väldigt många sådana här otroligt utsatta personer som är, lever verkligen på ruinens brant. Ibland föräldrar som har barn som har fått beskedet att nu kommer ni att bli vräkta. Och man inser att du kommer förlora vården av ditt barn nu. Snälla, kan vi ta tag i det här? Men alltså, jag håller med dig, det är så fruktansvärt.
Och vräkning, där finns ju faktiskt svensk forskning som visar att vräkning är ju en... Alltså jag menar, det är möjligt att samhället liksom av praktiska skäl, att det går inte att ta bort vräkning som fenomen helt, men vi vet att vräkning leder inte så sällan till döden. Alltså det är ett så katastrofalt ingrepp i en människas liv. Så det är ju, alltså då har vi sagt då två saker. En tredje kanske tänker jag mig ändå att det finns ju en hemläxa att göra för samhället i att många unga och även äldre får förbannat dåligt vård och stöd i deras svåraste situationer.
Och vad är det vi skulle kunna göra där då? Du säger de svåra situationerna, vad är det? Liksom, vi har ibland ministrar som kommer hit och gästar oss och sådär, och vi har ju massa beslutsfattare som lyssnar. Vad är det? Vad är det för medskick du skickar med?
Ja, medskicket är väl att vi behöver, det handlar ju faktiskt både om ibland resurser. Och sen handlar det lite om organisation och uppstyrning av de resurser vi har.
Och det är alltså jättespännande. Berätta. Vad är det för någonting vi behöver styra upp på ett bättre sätt?
Ja, vi behöver styra upp att vi vet ju att alltså, suicid beror inte bara på psykiatriska, liksom föregås inte alltid av psykiatriska diagnoser. Det finns andra saker och det skriver jag lite mer om i boken. Då. Men absolut, det är ändå en... Om man är svårt deprimerad och har suicidtankar, tänker man, det är ganska liksom självklart att det är en farlig situation ur suicidsynpunkt också då. Och jag tänker att det finns många, ja, både barn och unga, men även vuxna som inte får den vård de borde få. Alltså rent konkret, de får inte den behandling de behöver få. Jag tänker att det sker ofta en bristande samverkan för unga människor mellan skola, socialtjänst, vård och andra aktörer, där alla organisationer är ganska stressade och gärna puttar över problemet på någon annan, och föräldrarna och barnet måste
vill man läsa mer om detta kan inflika, läs boken Aldrig släppa taget, får ni veta exakt hur det var för oss. Vi var, har ju varit med om detta.
Alltså, på något sätt kan man säga att jag tänker att man måste vara rätt så resursstark för att överleva vården, om ni förstår vad jag menar. Alltså, man behöver stå på sig, man måste veta hur det funkar. Det finns inte riktigt den trygghet som det borde för de som behöver det mest. Va? Och hela vården är ju på väg att gå åt fel håll, att den går mot efterfrågestyrd vård. Alltså den som vill ha vård klockan 23.00 kan kanske prioriteras framför den som har jättestora vårdbehov men inte kan uttrycka dem.
Mm. Varför blir det så?
Det beror på att de allra flesta människor är friska och de friska, starka människorna har en mycket starkare röst än de svaga, sjuka människorna, för att uttrycka sig lite förenklat. Mm.
Men varför prioriterar vi, varför har vi en vård som prioriterar den där friska, starka som kan tala?
Ja, men det är ju för att de friska, starka driver en politisk linje som handlar om att liksom tillgänglighet och bekvämlighet och att jag ska kunna få hjälp snabbt är viktigt. Och så ser ju så, det är ju en process som hela samhället går igenom, så är det ju egentligen med skolsystemet också, att, att det har blivit en marknad där liksom skolorna försöker övertrumfa varann i ett erbjudande för att locka attraktiva elever och så. Ja, det lät ju lite deppigt det hela.
Nej, men det är ju det viktiga är ju att se det här och prata om det här och åskådliggöra hur, vad är det som händer och vad ska vi göra för att, oavsett vilken siffra man sätter på den här visionen, alltså, men vi hoppas ju precis att alla, såklart att ingen ska behöva ta sitt liv, och hur räddar vi fler liksom, och man kanske inte kan rädda alla som du säger, det har jag full förståelse för, men vad skulle man kunna göra för att rädda fler? Du säger här, resurser och hur vården är uppstyrd, att det kan bli bättre, om du fick skicka med en liten önskelista, vad skulle du vilja, vad tror du skulle göra mest skillnad för att få en bättre fungerande vård?
Ja, det är en svår fråga, va? Men det är liksom paradoxala här är att på vissa plan har ju vården aldrig varit bättre än den är idag. Jag har ju jobbat med, jag kan bara ge några exempel så man förstår vad jag menar, va? Jag har jobbat mycket med några diagnoser som är tvångssyndrom, alltså OCD, BDD, dysmorfobi och liknande sådana sjukdomar, hoarding och sådär. Man kan säga för 20 år sedan i Sverige fanns det ju i stort sett ingenting för de här patienterna. Man fattar knappt vad det var, och fattar man det så fick de oftast typ ingen hjälp. Det fanns inte expertis helt enkelt. Nej. Och så är det ju för rätt så många diagnosgrupper. ADHD-vården kanske inte är liksom perfekt i Sverige. Man får tänka på för 20 år sedan, de flesta med ADHD hade inte ens fått diagnos. Alltså, så på något sätt kan man väl lustigt nog säga att vården har aldrig varit bättre än den är idag. Det finns massor med kunskap, det finns rätt så mycket expertis. För 20 år sedan var det också så att det var ganska ovanligt att få KBT eller någon form av psykologisk behandling. Den har blivit betydligt mer tillgänglig. Så det har gjorts liksom stora framsteg. Men det som fattas, tänker jag, är att om patienten får diagnos X kan man inte lita på att få behandling X också. Om du jämför det med hjärtinfarkt i Sverige, så är det faktiskt så att i hela Sverige, om jag skulle få en hjärtinfarkt här, så redan i ambulansen skulle man ta till EKG, man skulle se då förändringar på EKG, man skulle rulla mig förbi akuten upp på ett rum där man kör in en kabel, höll jag på att säga.
En ballongsprängning om det behövs.
Man skulle försöka sätta en sån här stent i mina knän. Det skulle ske i hela Sverige. Jag kan lita på att det kommer funka, va? Det är liksom en utbyggd vård. Det är såklart så att hjärtinfarkt är mycket mindre vanligt än de här psykiatriska tillstånden. Men jag tror det är det som vi behöver sträva åt. Och vi har liksom blivit bättre på det. Men har man liksom ett... Har man den här tillståndet, då ska jag kunna lita på att jag får det som vården själva säger att vi borde ge.
Och varför är det inte så då?
Ganska svag styrning och organisation i sjukvården. Det är liksom en slags svårstyrd verksamhet.
Pratar vi specifikt om psykiatri nu?
Nej, jag tror egentligen rätt stora delar av sjukvården.
Jag har ju träffat väldigt många inom både vården och psykiatrin, du också till det. Och du känner ju också till de här siffrorna. Jag vet att jag har pratat med andra överläkare inom psykiatrin och sådär. Och det kan ibland vara svårt för mig som vanlig lekman, och jag dömer ingen här, men jag har svårt att förstå ibland när man tittar på de här siffrorna på hur många patienter en psykiater träffar per dag i snitt och sådär. Hur många patienter träffar en psykiater i snitt i Sverige per dag på typ BUP,
ja,
exempelvis?
De där skräcksiffrorna har man ibland, men man kan säga att det som oftast är, alltså vi pratar, kravet är 5 om dagen, kan man säga.
Men jag har i alla fall pratat med många psykiater som säger, nej, men för oss är siffran 2-3. 2-3, och det är liksom inga this is it, Så är det. Och jag bara, jag förstår inte, jag är inte psykiater själv, så berätta för mig. Men det låter så lite. Vad gör du resten av tiden? Alltså jag fattar att sitta och prata med patienten kanske tar en timme. Och sen kanske man måste skriva någon rapport eller whatever, vad nu heter, liksom i journaler och se till att liksom mediciner skrivs ut och sånt. Men sen borde det ju finnas mer tid. Och då, då får jag höra om att jag en del går åt till läkarkonferenser. Där vi ibland är alltså 20 pers i rummet. Och det kanske är 2-3 läkare som ens har, precis som du säger, det finns ju många olika specialiteter. 2-3 som kanske kan uttala sig. Vi andra mest bara, jag har ingen expertis egentligen inom just det här. Så att det här är ju bättre att ni debatterar om. Och att också det finns så här schemalagd tid för remissvar. Att man då ska svara andra läkare ute i primärvården, alltså vårdcentralen läkare, som då jag eller någon annan har gått och sagt jag mår skit, jag, jag har självmordstankar, jag behöver hjälp, jag mår så jävla dåligt. Och den här läkaren bedömer, du behöver en expert. Jag remitterar dig vidare till en psykiater. Och då ska den psykiatern titta på det här utlåtandet från läkaren och säga, nej du, jag tycker ändå inte det här låter så allvarligt. Jag tycker, ta lite snack med den här personen du istället. Och att liksom putta tillbaka den här och liksom under liksom förklara den här remissen så att den liksom inte får komma in. Vad säger du om det här systemet? Det här är ju liksom vad jag har i alla fall fått vittnesmål om från flera psykiater runt om i Sverige.
Jag behöver försvara psykiatrin här lite grann. Men,
nej, men jag förstår att det är svårt för dig. Du sitter liksom på dubbla stolar här. Du är ju liksom professor. Jag förstår att det är svårt att kritisera psykiatrin. Men det bara låter konstigt.
Det tycker jag är helt okej att göra, så att säga. Jag gör ju det själv. Jag sa ju precis att vi behöver ändra på mycket. Men, men jag tänker att liksom en... Det finns absolut liksom ineffektivitet i systemet på vissa ställen, men det finns också, tror jag, andra ställen där man har supermånga patienter. ADHD-mottagningar i Stockholm till exempel har ju liksom tusentals patienter och bara några fåtal läkare. Så att,
där är det på bra.
Där,
Eller?
Sen en annan svårighet i vården, särskilt i Stockholm tänker jag, har ju blivit att vården håller på att konkurrera ihjäl sig själv om arbetskrafterna, alltså som läkare till exempel. Så om vi tar ADHD som exempel, så är det ju så att det utreds ju massor med ADHD-patienter privat. Men de har ofta inget vårderbjudande sen. Du kan liksom inte gå där sen om du inte betalar själv. Så då remitteras du in då till ADHD-mottagningar som offentliga mottagningar helt enkelt, som har då tusentals patienter och en väldigt ansträngande arbetsmiljö för de som jobbar där, eftersom de har väldigt många patienter. Det här skrev jag lite om i min förra bok som diagnosfabrikerna kallar jag det här problemet lite, att det finns ett ställe som utreder privat eller också via offentliga uppdrag. De skickar in patienterna i ett system som inte har tid liksom, eller resurser att hantera dem. Och de läkarna och andra där kommer sen säga upp sig och börja jobba på diagnosfabriken istället. Varför där är det frid och fröjd med arbetsmiljön och du tjänar mer och så. Så det är liksom ett system som på andra sätt också är problematiskt. Det innebär ju att den som ställer diagnosen inte följer patienten sen och märker om det egentligen var något annat eller hur man borde göra. Så liksom den här fragmenteringen av vården tror jag har också haft nackdelar då. Mitt intryck på min klinik där jag jobbar då i Flemingsberg söder om Stockholm, där är det inte mitt intryck att folk liksom rullar tummarna eller att det är superineffektivt. Det som är lite jobbigt i den offentliga sjukvården är ju att det går aldrig med plus. Just nu går ju hela offentliga ekonomin i regionerna supermycket minus. Man måste spara igen. Alla vet liksom att vi skulle behöva mer. Vi har liksom också ibland bra idéer och skulle kunna utveckla vården. Jag skulle vara intresserad av att förändra slutenvården, anställa psykologer, men liksom göra om. Men går man back liksom, massor som det är just nu, då kommer liksom aldrig den där tiden där det finns där vi kan lägga in en växel till och göra nya grejer. Liksom, utan det är väldigt så här, lite motvind hela tiden uppfattar jag det som gör att det är lite svårt att utveckla vården.
Jag tänkte bara fråga, tror du att, för som det ser ut nu som du beskriver och som de flesta tror jag som har sökt sig till psykiatrin känner igen sig, att det är väldigt långa köer, det är svårt och det tar så lång tid. Tror du alltså att en privatisering av vården kommer bli vanligare eller att det kommer bli en annan gren på något sätt, för det är väldigt speciellt om man tänker typ på BUP för barn. Det tar ju liksom hur lång tid som helst, och det är ju, i många lägen blir man ju till slut hopplös, dels som förälder och som barn, för det tar så lång tid, man måste kämpa även som vuxen. Men tror du att det är någonting som kommer växa ännu mer med tanke på hur det ibland ser ut idag?
Eller för många? Ja, alltså det, jag tror det som har hänt är ju att psykiatriska diagnoser och vård av dem har blivit väldigt vanligt.
Mm.
Vi har i Stockholm, och kanske i Sverige överlag, men framförallt tror jag i Stockholm, är det ändå väldigt många som får psykiatrisk vård.
Mm.
Jämfört med andra länder, andra motsvarande städer och så är det liksom ovanligt många som får specialistpsykiatrisk vård. Men med tanke på hur många som diagnostiseras med ADHD, till exempel unga människor i Stockholm, går det väl upp mot 15% hos killar åtminstone. Autism har ju också blivit en, gått från att vara en diagnos som ställs väldigt sällan till att ställas på jättemånga unga människor. Innebär det här plötsligt att det finns många patienter att ta hand om och hjälpa på olika sätt? Och det har också, tror jag, gjort att psykiatriska problem har flyttat in i villakvarteren på ett annat sätt. Va? Det är många liksom, diagnoserna finns nu mycket mer tydligt hos alla människor, vilket gör att det är klart att det finns människor som är beredda att betala själva för det. Jag tror ju att om man tänker sig, ska man privatisera, borde regionen lägga ut det här på liksom ett privat företag som jobbar på effektivare, eller vad man ska tro då. Så tror jag erfarenheten man har av det, man har gjort det med mycket i Stockholm redan på vuxenpsykiatrisidan, är ju att det kanske inte är lösningen heller. Det följer ju ofta, om man ser på de här vårdvalen vi har haft i Stockholm, det låter ju skittråkigt ord att prata om, men så leder det till en massa andra effekter som är problematiska. Alltså på något sätt blir vården väldigt styrd av vad som är lönsamt att göra.
Absolut.
Och liksom och så. Så att det är svårt att se att det liksom inte lite blåser åt en. Jag tänker också att samhället har lite tappat sin sociala liksom koherens. Att vi är inte ett kollektiv längre, utan vi är var och en för sig. Och i ett samhälle där alla är var och en för sig, så är det klart att man ser till sitt eget bästa i högre grad än att man vill avstå något för någon annan ska kunna få något. Så att,
just det. Ja, det låter farligt.
Ja.
Jag tänkte på en annan sak som du touchade vid nu, som jag tycker är intressant. Du nämnde att vi såklart har goda idéer inom psykiatrin, och det betyder jag inte ett dugg. Och du sa att vi kanske exempelvis skulle vilja ha fler psykologer, sa du.
Ja.
Det tycker jag låter spännande. Hur ser det ut idag, upplever du, när det är en person som söker hjälp för att man mår dåligt, och vad är det vi erbjuder i första hand? Är det liksom mediciner eller är det terapi?
Ja, alltså det vanligaste är ju fortfarande, om man tar totalt sett, att man tar medicin. Alltså SSRI, antidepressiva, är upp mot 1 miljon idag som tar i Sverige. Så det är ju vanligare än att man får terapi just idag i Sverige.
Och om jag bara bryter in där, är det bra eller dåligt?
Ja. Svårt att svara på.
Om du måste välja.
Jag tänker, bland de här miljonen som tar det, finns det, och nu gissar jag, några hundratusen som tar det fast inte har särskilt bra effekt eller ingen effekt av det, men som är oroliga att sluta med det, och som inte har någon fast läkarkontakt som gör att det är rätt så. Läkaren vet heller inte, för de har inte träffat patienten förut. Man hamnar i en sån här lite svår situation. Så det finns absolut en grupp där de kanske antingen fick det av rätt skäl, men de har ingen bra effekt av det och därför borde sluta. Eller så fick de det till exempel för att det verkade som de hade depression, men de egentligen hade ett annat problem.
Hur stor del tror du det är av den här? Det är ju mer än 1 miljon till och med. Vi hade en annan bokaktuell gäst här i podden som precis berättade om hur hans erfarenheter av antidepressiva och så här. Och han lyfte också fram det som du också pekar på, att ibland får man ju de här medicinerna ofta för att må bättre.
Mm.
Det är snabbt. Det är billigare än terapi, om vi ska välja.
Mm.
Kanske också därför samhället väljer det i en högre utsträckning. Kanske. Det går snabbt och det är enkelt.
Patienterna verkar också välja det konstigt.
Ja, kanske. Ja. Alla vill ha en quick fix på något vis på problemet. Ja. Men risken däremot, som du också pekar på här, är hur går det, har man en kontinuerlig läkarkontakt? Nej, inte alltid. Mm. Och om man inledningsvis, när vi började med de här medicinerna, så var det ändå tanken att man skulle ha dem en kortare period, kanske 3-5 månader, så här, tills man liksom kom över den här värsta depressionen eller vad det nu är för liksom, hemskhet man går igenom. Men i själva verket så är det ju otroligt många människor som äter de här medicinerna sen i resten av sitt liv. Och kanske sällan att man också erbjuds en fråga. Liksom, ska vi trappa ner? Och hur man gör det på ett vettigt vis? Vad säger du om den berättelsen?
Ja, men alltså jag håller med. Det är ju viktigt för egentligen alla typer av mediciner, att har man ingen effekt eller är man så att säga klar med dem, måste man ju, eller måste inte sätta ut dem, men är det ju rimligt att sätta ut dem.
Ja, är vi bra på det då i Sverige?
Ja, jag vet inte om vi i Sverige är sämre än någon annan, men du har ju rätt i att det är ju många som står kvar på dem som av lite oklara skäl. Uppenbarligen ja. är vi inte helt bra på det.
Nej, men jag tänker så att det där är ju egentligen, jag tänker herregud, det är ju så många människor, precis som du säger, det är ju mer än en miljon svenskar. Mm. Herregud.
Men jag tror det är viktigt att man liksom, som vi tar ju upp väldigt många olika känsliga frågor här idag, va? Och jag tänker det här är också en sån fråga där det är ju viktigt att de som tar det här inte känner att det är något fel på att ta dem, eller att de ska känna sig dumma eller skyldiga att de tar dem och de borde sluta. För det är klart att har man noll biverkningar av dem, så finns det ju, som jag ser, inga direkt så här moraliska skäl att man måste sluta. Utan det handlar ju om, ja, är det positivt för en eller inte? Är det positivt? Ja, fine. Det är inget jätte, som vi känner till, jättefarligt att fortsätta ta dem länge om man vill det. Men det är ju det här. Om det inte är så, då borde man kanske göra något annat istället.
Mm.
Ja. Och terapitillgången har ju ändå blivit... det är ju en fråga som jag själv har jobbat med länge nu. Va? Jag var ju med och startade något som heter internetpsykiatrin, då, till just exempel, det. Som är den liksom offentliga... lite sådär, den har kanske inte lika så här fräsch design som privata alternativ och så. Den ser i loggan är fortfarande en Windows 95-mus och så, men
där som man brukar kalla liksom IKBT, så här internetbaserad kognitiv beteendeterapi.
Som det finns massor med svensk forskning på. Det har ju varit liksom ett paradnummer i Sverige. Det finns ju hur många studier som helst som visar häpnadsväckande bra effekter. Och där kan man ju få det för depression, för OCD, för BDD, för alla möjliga olika problem. Hälsoångest till exempel, va? Och
det här funkar lika bra som gammal vanlig traditionell gå till psykologen terapi.
Det är inte alltid man har jämfört dem liksom side by side, men effekterna är jämförbara och ibland har man jämfört och är typ lika bra, va? Så, och med tanke på hur tillgängligt det är, att då spelar det liksom ingen roll om du bor där eller där. Du slipper det här lotteriet av att det finns en expert på hälsoångest eller på BDD, som ju inte alltid finns, va? Så att man kan säga att det har ändå gjorts en del i Sverige för att skapa ett bättre utbud. Men
skulle
kan
inte det kunna bli ännu mycket bättre? Det är ju, alltså, det är ju helt otroligt det
jo,
som du säger nu.
Alla vuxna i Sverige kan ju tillgå det.
Men varför gör vi inte det då, höll jag på att säga? Vi har ju de här jätte långa köerna i många fall. Och skulle vi kunna utöka det? Nu handlar det mycket om KBT, men skulle vi kunna göra mer av det här på något vis?
Ja, alltså,
för det känns som oändligt onyttjade möjligheter.
Många människor, det är ju inte så att internetpsykiatrin som en liksom del av psykiatri sydväst i Flemingsberg har liksom haft en reklamkampanj kry-style så att säga över hela Sverige. Och så är det ju många människor som inte känner till att det här finns.
Eller Mindler som sponsrar vår podd. Ja, de gör ju också ett jättejobb att hjälpa många. Men de får ju inte hjälpa heller unga under 18. Det kan jag tycka liksom, hur kommer det sig att man inte får erbjuda internetbaserad kognitiv beteendeterapi till tonåringar, vet du det?
Nej.
Finns det något stöd i forskningen för det?
Nej då, det finns ju mycket forskning på det också, och det erbjuds inom BUP i Stockholm fast på lite mer, man måste vara inne i BUP först och lite mer begränsat. Mm. Så då. Men nej då, det finns inget som talar för att barn inte skulle kunna ta del av det. Men ja. Sen tror jag kanske också att många människor har en ganska platt bild av vad KBT är. En del, jag tror när man i det moderna snacket nu så verkar det finnas någon slags drift mot att man vill återupptäcka psykoanalys eller psykedelika eller något som är lite härligare och inte mer intressant än KBT, som kanske framstår lite som nya moderaterna liksom, i hippiet. Liksom. Och jag tror folk lite grann underskattar hur liksom, avancerat KBT kan vara. Det är liksom inte bara gå nära en spindel om du är rädd för en spindel. Absolut, för spindlar är det kanske ungefär det man gör, men det finns väldigt mycket mer som görs. Så vi har en väldigt liksom, duktig psykologkår i Sverige skulle jag säga, va? Som är väldigt välutbildade. Så jag tror kanske en del underskattar så här, men jag behöver mer än KBT får man höra, eller jag behöver något mer liksom, komplext eller avancerat. Men för de flesta behöver du faktiskt inget mer komplext.
Men är inte den stora utmaningen, jag håller med dig i vad du säger, men att resurserna inte finns där, de dras ner och då är det ofta psykologer som ryker. Det är dyrt, kostar ofta mycket för regioner så och så vidare ju, jämfört med de här medicinerna som ändå går mycket snabbare och enklare.
Men jag tänker inte att det framförallt är en konkurrens mellan medicin och psykologi så, utan att det gäller för folk att hitta liksom, att erbjudandet finns där, och det har ändå. Ja, men om du föreställer en vårdcentral på 20 år sedan hade ju inga psykologer. Nu måste de ha. Det ingår i deras vårdutbud och så. Så att man har ändå gjort rätt stora framsteg. Och jag tror det som varit lite överraskande också är att många människor vill faktiskt när det kommer till kritan ta medicin.
Mm-hmm. Ja, jag tänker bara att det är mycket man vill som människa, men det är ju ändå upp till er, tänker jag väl också, som är läkare och bör ha en kompetens att avgöra.
Vi hamrar in det här i läkarstudenterna varje dag. Så många gånger
som jag har velat ha penicillin till mig själv och mina barn exempelvis, när de eller jag har 39-40 graders feber och haft i flera veckor och ändå inte får. Men då är det ju en läkare som säger, jag är hemskt ledsen, men vi kan inte skriva ut någon penicillin. Jag bara säger, men snälla, mitt barn blir ju aldrig frisk, kan du hjälpa mig? Eller du har ju medicinen. Så det är ju inte upp till mig. Det är ju absolut. Ni som är läkare som ska skriva ut det.
Ja, men och du har såklart helt rätt i att för en läkare går det ju oftast, är det ju rent praktiskt enklare att skicka iväg ett SSRI-recept än att liksom fixa en psykologisk behandlingstid. Va? Det tar färre sekunder. Så är det klart att det finns en sån liksom vridning åt det hållet då.
Och sen så
det är säkert olika också,
jag. Och det är klart i en drömvärld så kanske man också ofta kombinerar sådär. Jag bara pekar på utmaningar och vi ska ju drömma ändå, även om visionen kanske i ditt fall i alla fall inte är noll, men hur vill vi ha ett ännu bättre samhälle? Jag tänker, du har ju så många insikter här, så man vill ju passa på och trycka dig på pulsen här lite.
Men medicin är inget dåligt nödvändigtvis, bara
mediciner exempelvis.
Det är väl alla i vår
familj. Precis. Ja, nej då, det är inget illa med det så att säga. Men
det är väl bara att man kombinerar det rätt.
Och Christian, sen finns det en annan fråga som jag är så sugen på att ta upp.
Du är frågvis idag.
Ja, jag är frågvis idag. Nej, men jag vet att du skrev en annan bok för ett tag sedan där du pratade om detta med utmattnings syndrom helt enkelt.
Ja,
och det tycker jag är intressant. För där, om jag förstår dig rätt, så menar du att det här med utmattning, vad tycker du om det egentligen?
Ja.
Så lägger jag inte orden i din mun, får du säga själv.
Nej, precis. Nu blir det många frågor här
som jag vet, men jag tycker det är komplexa, och
om man hör det på en sekund låter jag inte klok då kanske. Utmattning och utmattningssyndrom är ju liksom såklart en jätteviktig fråga, och den är liksom intressant, om man kan säga så, utan att det låter fel, på flera olika sätt. Va? Ett sak som är uppenbart är såklart att det är, vad är det som gör att vi har det här i Sverige nu, just den här perioden och inte för 40 år sedan, och varför finns det inte på samma sätt i Finland eller Polen eller Tyskland? Ja, men liksom så. Vad är det som gör att vi drabbas av det här? Det finns alltså ingen uppenbar allmän ökning av stress i samhället om man tittar på hur människor själva rapporterar stress. Alltså om Folkhälsoinstitutet gör en enkät varannat år där man frågar människor alla möjliga saker. Sover du bra? Har du tankar på att ta ditt liv? Etc. etc. Mm. Om man tittar där, det är inte så att utvecklingen av stress, alltså av utmattningssyndromdiagnosen som har ökat då massivt sedan den infördes 2015, att den hänger ihop med att alla i Sverige har blivit stressade. Det skulle ju annars vara den mest liksom, intuitiva förklaringen. Att stressrelaterade sjukdomar ökar helt enkelt för att alla har blivit mer stressade.
Mm.
Så den frågan som jag och några andra, till exempel Elin Lindsäter som jag jobbar med, har jobbat med, handlar ju om för människor som upplever då utmattning.
Mm.
Ibland kallar man det på engelska fatigue.
Mm.
Vad är liksom det bästa sättet att förstå den här utmattningen på och vad leder det till för åtgärder? Och då kan man säga att vår slutsats är att det sättet man i Sverige har tagit sig an den här frågan på inte nödvändigtvis har varit bra för alla som har fått diagnosen. Och jag ska förklara varför då. Så det är inte så att jag eller de andra personerna som jag jobbar med tänker att utmattning inte finns. Det finns absolut. Det har beskrivits i 150 år eller mer i liksom vetenskaplig litteratur och så. Det finns vid flera olika typer av problem. Det finns vid psykiatriska problem som depression. Det finns till exempel ME/CFS, alltså kronisk trötthet. Post-covid har ju liksom uppstått. Men det finns också vid liksom stroke, MS, efter cancerbehandling och så, att man kan få väldigt svåra trötthetstillstånd. Alltså inte vanlig trötthet där om man sover på helgen så är man pigg igen, utan en annan typ av svårare trötthet. Liksom kritiken av utmattningssyndromdiagnosen handlar om att man har skapat en diagnos med specifika kriterier i Sverige utan att man egentligen vet om de kriterierna stämmer. Det finns inget direkt forskningsstöd för att den borde vara utformad på det här sättet. Sen har diagnosen börjat användas väldigt mycket. Så mycket så att det nu är den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverige. Den är vanligare än all cancersjukskrivning kombinerat. Så det har blivit en mycket stor, liksom, vanligt förekommande sak. Och det är såklart inte patienternas fel. Alltså, de behöver inte känna någon att de har gjort något fel eller något liknande. Problemet är bara att när man skapade diagnosen så kom det ingen behandling på köpet. Ofta skapar man ju en diagnos för man har kommit på att aha, den här gruppen av som vi trodde var en del av den här sjukdomen visar sig att svara på en helt annan behandling. Det berodde på något annat. Vi bryter ut den här ur den diagnosen, gör en egen diagnos och sen hjälper vi dem på ett särskilt sätt som är mer hjälpsamt för dem.
Mm. Men det finns ju behandlingar för utmattning.
Ja, precis. Det erbjuds behandlingar för utmattning.
Mm.
Och om vi tittar då i stora delar av Sverige, i Stockholm till exempel, så har man ett vårdval då kring multimodal rehabilitering.
Ja, men alltså sådana här team då, där det då är arbetsterapeuter, psykologer och psykiater som går ihop i team och hjälper den här utmattade personen. Och dels gruppterapi och liksom enskild terapi och samtal med arbetsgivare och så vidare. Så det finns ju.
Det finns, men det saknas i stort sett helt belägg för om det funkar eller inte.
Mm.
Om du jämför det med till exempel depression.
Mm.
Även om vi har diskuterat här att antidepressiva ibland kanske används på ett felaktigt sätt, så finns det en enorm kunskap kring depression eller andra vanliga psykiatriska tillstånd och vad man borde göra sen. För det är ju det som är det viktiga för patienten. Det är ju inte att få en diagnos i sig, är ju inte grejen, utan att det ska hända något efteråt.
Mm.
Problemet är att för just utmattningssyndrom så saknas det i stort sett belägg för någon behandling. Det finns visst stöd för KBT, men det är också rätt så liksom begränsat stöd för det.
Mm.
Så när patienten får den här diagnosen hamnar man i en vårdsfär där det är rätt så oklart vad man ska göra, vilket ökar risken för individen.
Vad tycker du man ska göra med de människor som då visar utmattningssyndrom?
Ja, precis. Så det jag tycker man borde göra är att istället för att införa en diagnos som man har gjort i Sverige på det man vet för lite när man inför den, Problemet var när man införde den så skrev man det redan, liksom forskarna själva som föreslog det här skrev redan att man uppfattade att diagnosen, och nu använder jag en faktorm då, inte var valid. Den var liksom inte belagd, så man behövde göra det. Som jag uppfattade så har man liksom inte gjort det sen, utan på något sätt har liksom, den har kommit ut på vård i vården och sen har den liksom
Men vad ska man göra med de här människorna då?
Om jag får svara ut tänker jag att det är orimligt att man inför diagnosen och sen inte ser till att den funkar som diagnos, så att säga. Och där kan alltså myndigheter beställa forskning eller se till att den blir gjord om man inför den. Det tänker jag med är Socialstyrelsens ansvar till exempel i det här fallet. I andra länder har man ju inte infört den här diagnosen. Den finns ju bara i Sverige. Och det i sig skapar ett problem, nämligen att mycket kunskap annars kring vad vi ska göra hämtar vi ju internationellt. Det är inte så att vi forskar fram allt lokalt i vårt lilla avlånga land, som man brukar säga. För de människorna som är i den här sitsen är det ju såklart viktigt att de får bra hjälp. Och jag tänker att det jag säger nu är inte att den hjälp de får är kass liksom, nödvändigtvis. Utan de träffar ju ofta professionella människor som försöker hjälpa dem på bästa sätt. Men jag tror också man måste vara uppmärksam på att bakom utmattning kan det också dölja sig andra problem. Det kan vara så att man har en, och nu tar jag bara några exempel, jag säger inte att det gäller för någon särskild individ, va? Det kanske är så att man har egentligen en odiagnostiserad, obehandlad ADHD som gör att man blir utmattad, att man behöver liksom också se, finns det alternativa förklaringar som med behandling skulle vara en hjälpsammare väg framåt. I min forskargrupp så jobbar vi också med att försöka se på utmattningssyndrom. För liksom problemet blir att man hamnar i liksom diskussioner om diagnoser, om de stämmer eller inte, som ofta blir ganska jobbiga för patienterna. Mm. Alltså ME, CFS, kronisk trötthet, är ju en sån ifrågasatt diagnos i vården. En del så att säga tror på den, men många är ganska skeptiska. Post-covid har också hamnat där, att patienter lätt känns väldigt ifrågasatta och tycker att vården inte lyssnar eller avfärdar dem för lätt och så vidare. Och jag tror utmattningssyndrom är också en sån internationellt åtminstone diagnos som inte är etablerad.
Så och medan istället, i Sverige då, som du säger, är den vanligaste diagnosen om man tittar på längre sjukskrivningar tillsammans med stressrelaterade andra
och då,
sjukdomar.
Och då tänker jag mig att ett annat sätt att se på det här skulle vara att okej, kanske den här frågan kanske är ganska svår att liksom bevisa om en diagnos borde vara en diagnos eller om de besvären egentligen passar bättre i depression eller i en annan diagnos. Att man då istället ser på svår trötthet, alltså fatig, och behandla fatig oavsett om man sätter en diagnos eller inte. Och då jobbar till exempel den här Elin Lindsätt som jag nämnt någon gång, hon jobbar med en sån KBT-behandling som liksom ändå verkar ha rätt så bra effekt. Så vi behöver såklart ta fram bra behandlingar, men det finns, tänker jag, stora frågetecken kring liksom också hur man har pratat om utmattning i Sverige. Mm. Jag, som jag beskriver i den här förra boken, så är det också så att det här narrativet om att stress alltid är farligt, du får någon slags stroke-liknande hjärnskador av stress, som har sagts många gånger. En del saker som man säger om stress när man pratar om utmattning är helt enkelt inte riktigt, stämmer inte riktigt. Och jag tror det föder rädsla hos människor som har de här besvären, som leder till liksom beteenden, att man agerar på ett sätt som inte är bra för ens egen psykiska hälsa.
Mm-hmm. Ja, det är en komplex
många
fråga.
Böcker att läsa,
ja, många böcker att läsa. Du räds inte de här svåra ämnena, får man ju säga. Som sagt, både nollvision inom suicid, är den rimlig eller inte? Utmattning, är det, menar du då ens en, tycker du att det är en fungerande diagnos då?
Nej, alltså vi har ju precis publicerat en studie av alla 89, tror jag det var, studier som någonsin har gjorts om utmattningssyndrom. Och vår slutsats är ju att det saknas liksom tydliga indikatorer som kan säga att det här ska vara en specifik diagnos. Mm. återigen då, det betyder inte att patienten inte har de här besvären, men i andra länder får ju de patienterna som såklart finns där också en annan diagnos.
Mm. Och det viktigaste är väl egentligen, oavsett vad man kallar det, vad får man för hjälp?
Ja.
För det är ju det som är det viktiga. Ja. Skitsamma vad vi kallar det. Huvudsaken är väl att om du mår riktigt, riktigt, riktigt dåligt och inte längre kan göra ditt jobb, känner dig extremt utmattad och liksom det går inte längre att utföra ditt arbete för att du är helt slut. Hjärnan funkar inte. Du kan inte längre skriva eller tala som du är van att göra eller analysera komplexa problem om du har det som arbetsuppgift eller vad det nu är. Mm. Vad ska man göra då, du som har kollat igenom alla studier, överläkare och allt vad du är, professor. Vad är your best guess? Vad ska vi göra då? Om vi säger att vi kanske till och med skrotar då utmattningsdiagnosen, det är väl, låter lite som att du är inne åt det hållet. Vad tror du skulle vara mest hjälpsamt för alla de som drabbas i Sverige idag av dessa symptom?
Ja, alltså har man liksom mycket symptom och liksom stora problem som de som får diagnosen har, då behöver man ju söka hjälp. Och då kan man säga att då borde man söka hjälp på en vårdcentral i allmänhet. Va? För människor som inte har hamnat där än utan har mycket problem med, eller har liksom uppfattat problem med stress, som ju jag själv har gjort och jag skriver om det i förra boken också. Va? Då kan man ju säga att det... Då behöver man ju kanske, jag vet inte hur man ska uttrycka sig, men man behöver kunna självreglera, och det kan ju ofta vara svårt. Alltså man måste i tid förstå att man måste skruva ner på vissa saker och tacka nej till att vara med i den här podden fast det verkar så kul. Förstår ni vad jag menar? Den typen av grejer, va? Och för i allmänhet har ju människor i Sverige inte ett jobb där man får stryk av chefen om man inte gör vissa saker. Utan om man säger till folk, vilket jag själv har gjort, att nej, men nu är jag så stressad, det här går inte. Jag måste, den episod som förra boken handlade om, då skulle jag åka på till Brasilien veckan efter på någon KI-delegation som verkade skitkul, och då mejlade jag den här personen bara, ja, nu är det så mycket stress, jag kan inte åka, och fick ju de ta den kostnaden. Det var verkligen, jag möttes av väldigt mycket förståelse då. Men jag tänker att hinna reglera i tid är ju en svår sak. Och ofta har ju folk multipla belastningar. Mm. Jobbet är en sak, men barnen är en annan. Det
absolut, det är livspusslet.
Ja. Verkligen. Ja. Det...
Och som gör oftast kanske kvinnor mer utsatta också. Då.
Absolut. Det spelar in i ett annat spännande avsnitt om alldeles nyss faktiskt. Men precis det du säger nu. Men jag måste bara hugga tag i en av de krokar du la ut här. Du sa att om man på frågan vad ska man göra då om man drabbas av de här symptomen, då ska man söka hjälp på vårdcentralen. Där tänker jag bara, vad händer då? Alltså, jag söker ofta hjälp på vårdcentralen, alltså inte överdrivet ofta, men ibland när man har familjemedlemmar och sådär som inte mår bra, eller själv dessutom. Men jag upplever ju att ofta är det ju läkare där förstås som gör sitt absolut bästa, men jag kommer ihåg till exempel en gång som du och jag var där, Tilda, och pratade med en allmänläkare på vårdcentralen, och efter 5-10 minuters samtal sa: ja, men några psykologiska eller psykiska problem verkar du i alla fall inte ha, sa han till dig, och jag bara kände, men herregud, kan du läsa journalen, människa? Det här är en person som har haft allvarlig, liksom jätteallvarliga symptom, som liksom har slängt sig ut genom ett fönster, som har tvångsvårdat.
Det handlade ju inte överhuvudtaget om jag mådde psykiskt.
Ja, men den personen sa i alla fall det, och jag bara kände så här att ibland tänker jag, har verkligen, är det rimligt? Det här är ju ofta väldigt tunga saker om man redan har kommit så långt. Alltså man är inte det här att man liksom längre så här, åh nej, jag borde väl lära mig att tacka nej till saker, utan man är redan djupt liksom nere i krisen. Hjärnan liksom slutat funka på ett vettigt sätt. Är verkligen då jag tvivlar inte på att liksom alla läkare vill det bästa givetvis, men jag tänker att det kan ju vara svårt att hantera. Är det en allmänläkare på en vårdcentral som alltså ska då hantera detta och ha alla verktyg för det här?
Ja, du anar inte mycket allmänläkare jag ska kunna hantera. Men jag tänker att på vårdcentralen finns ju andra professioner också. Alltså om vi tar Gustavsbergs vårdcentral till liksom Stockholm, som brukar ta som ett paradexempel. De har ju liksom korridorer fulla med psykologer som hjälper folk just med... och de har ju... Där jobbar den här Elin Lindsäter, vars namn har nämnts många gånger nu. Hon,
ja, Elin där, verkar vara en kanontjej. Vi får bjuda hit
henne
någon gång.
Nej, men där är de ju, tänker de ju att de faktiskt ser till att du väldigt snabbt får komma att träffa någon som inte är allmänläkaren. Alltså när du söker för stress, kanske inte det viktigaste är, har jag utmattningssyndrom eller inte och vi ska utreda dig i 3 månader, utan mer, boom, vad kan jag göra nu innan det blir värre? Så, och sen är ju såklart vårdcentral lite olika, men i allmänhet tror jag nog liksom företagshälsovård eller vårdcentral är rätt nivå. Psykiatrin är i allmänhet inte rätt nivå.
Mm.
Och det beror också på att psykiatrin har rätt så lite erfarenhet med det här. Det är ganska få sådana patienter som går i psykiatrin, så vi är, kan man säga, inte så bra på det heller.
Här i Stockholm så fattade man ju också beslut att stänga, ja, det ledde i alla fall till det, att man fick stänga ner just några sådana här mottagningar som jobbar just med utmattning.
Stressmottagningen.
Ja, stressmottagningen bland annat, som ju just faktiskt fokuserade på den här diagnosen.
Mm.
Bra eller dåligt tycker du?
Jag tänker att vårdvalet, om vi ska gå in på den väldigt specifika frågan, var väldigt märkligt från början. För man upphandlade, alltså jag tror inte den korrekta termen är upphandling, men i vårdvalet så ingick det att man skulle bedriva multimodal rehabilitering just. Och problemet är att just den vårdformen finns det inget direkt vetenskapligt stöd för att den skulle vara bra. Så på så sätt hade man lite så här låst in mottagningen i en arbetsmodell som var konstig. Så att det vårdvalet behövde liksom förändras eller stängas ner, tänker jag, var rätt så uppenbart. Men det är viktigt då att patienterna inte hamnar på bar backe, så att säga, va? Utan att det finns, att man bygger upp resurser på andra håll åt dem istället.
Vi får väl se om det är så. Det kanske åsikterna går isär. Vi har pratat med människor som fick vård där och som tyckte att det var helt fantastiskt och som nu blev just helt strödda för vinden istället. Att det blev sådär. Alla kanske inte har sån tur som har den här fantastiska vårdcentralen i Gustavsberg där det vimlar av psykologer i varenda hörn.
Det är ju inte som att jag är för dålig vård.
Nej,
eller
det fattar
att folk
jag,
inte ska få vård, utan det var mer sådär att det där vårdvalet tror jag inte var långsiktigt hållbart.
Nej, jag förstår.
Det viktiga som du säger, att man får någon annanstans sen, så att man inte slängs ut. Det är väl det som är huvudsaken.
Men jag vet ju också, det är ju jättemånga människor som hör av sig till mig på sociala medier och på alla möjliga sätt som berättar om sina erfarenheter. Och jag svarar ju på frågor i DN till exempel också. Va? Det är ju väldigt ofta förtvivlade anhöriga hör av sig. Det är inte som att jag tror att de har fel, utan det är klart att det finns många sådana erfarenheter. Så jag vet inte vad jag ska säga liksom, mer att det är klart att det finns många hål i skyddsnätet.
Så är det, men
det är svårt.
Viktigt att sådana som du krigar vidare och kämpar för en bättre vård och vågar skriva om så här känsliga ämnen, tycker jag. Det är ju det enda sättet som vi kommer framåt genom att våga prata om det och också att folkbilda om det, tycker jag. Ja. Initiativ som är lovvärt. Ett liv värt att leva, som sagt, heter din nya bok. Innan vi stänger butiken för idag, vill du skicka med några ord till, dels tänker jag till de som är anhöriga och också förstås de som kanske just nu inte mår bra. Men om vi ska börja med de anhöriga, hur kan man stötta en person bäst, skulle du säga, om man är väldigt orolig för en närstående som inte mår bra? Har du några ord?
Om man själv är anhörig till alltså... Jag tänker att prata, det är väl vad er podd går ut på något sätt också, att prata med personen och inte låta människor liksom dra sig undan och försvinna bort är ju en sak, och om man kan stötta med att använda det här att kriga för sina möjligheter och få vård eller liksom sådana saker, så kan ju det också vara bra.
En följdfråga till det. Hur kan människor som står runt de anhöriga stötta de anhöriga? Det är kanske någonting vi glömmer att prata om, tänker jag ofta. För det är en så utsatt situation faktiskt att vara anhörig i Sverige idag, som du har beskrivit. Långa köer, och det är tufft. Där sitter man kanske som förälder eller partner eller vad det nu, och ringer och vädjar och håller på. Det också lätt att hamna i psykisk ohälsa själv för att det är en kamp ibland.
Och det tänker jag är en ganska vanligt fenomen, till exempel hos dem som drabbas av svår stress och utmattning, att de också har till exempel ett barn med stora svårigheter och inte liksom finns så mycket stöd runt det. Nej, men det här med att stötta stötta anhöriga blir ju extra viktigt om vi pratar om suicid. Va? Att för anhöriga till de som suiciderar, och det finns många sådana i Sverige, alltså det finns många familjer som är drabbade av det här, det är inte så ovanligt, blir det ju ofta efter initial liksom, att folk kanske hör av sig eller liksom uttrycker sin medkänsla, blir det ofta tyst, får man höra. Det blir liksom, det är läskigt för folk att höra av sig, de på något sätt
rädda,
enklare att stanna borta, va. Så jag tänker mig att liksom, jag skriver det i boken, att liksom att självmordets modersmål är skam och fadersmålet är tystnaden, liksom att det är något där man kanske som liksom anhörig till en anhörig eller vän till en anhörig behöver ta sig igenom den känslan av att man får lite, att det inte känns, att det känns jobbigt att höra av sig och behöva liksom ta emot den här fruktansvärda sorgen. Och Det tror jag är viktigt att våga, och jag vet att det är svårt, det låter ju lätt för mig att säga här, men det är svårt. Och ja, men liksom, min bok börjar ju också med hur jag berättar hur jag som 11-åring hör om min fasters självmord, och det som jag tycker är fascinerar mig lite grann är att samma frågor som 11-åringen har och anhöriga har och vårdpersonalen har och forskarna har, de är rätt så lika de frågorna om självmord. Det handlar liksom om att försöka förstå varför hände det här och vad kunde, varför förstod jag inte och hur kunde vi ha gjort och så. Det är också därför jag försöker liksom lite avlasta anhöriga och säga att man kan inte alltid förstå. Det är liksom inte ni som har gjort något fel. Det är inte därför det här har hänt. Liksom.
Nej, precis. Mm. Men man kan prata om det, och det är ju ofta det som hjälper kanske allra bäst att få
stötta
och
inte vara rädd för frågor, precis som du säger, utan det är ja, bara fråga.
Och till den som mår dåligt, som kanske just nu känner att nej, jag har fastnat i ett liv värt att leva. Vad vill du säga till den personen?
Alltså, det som är svårt är ju att man ofta, när man tänker så, eller liksom den som har hamnat i den typen av tankar slutar ofta se ljuset i tunneln liksom. Så att mycket av mina råd skulle jag tänka handlar om att bara orka vänta lite till.
Mm.
Det är väldigt sällan självmordstankar är kroniska och konstanta. Och de allra flesta vill inte dö. Även de som har gjort väldigt allvarliga självmordsförsök. Jag intervjuar i boken en som hoppar från Golden Gate-bron till exempel. De allra flesta vill inte dö sen. Så om man på något sätt kan hitta bara sätt att leva vidare lite till.
Jättefina och kloka ord som verkligen räddar liv. Och är det så att du som lyssnar känner att du mår väldigt dåligt och har tankar om att ta ditt liv, sök hjälp. Vi har självmordslinjen som finns, 90101. Vi vill tacka dig, Christian Ryck, för att du kom till Berätta alltid det här, och vi rekommenderar förstås alla att läsa Ett liv värt att leva. Vi behöver alla prata ännu mer om den här viktiga frågan, hur vi kan göra för att rädda fler liv. Och tack, Christian, för att du
tack
berättar.
Tack för att du fick vara med.
Tack så mycket, och tack till dig som har lyssnat.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.